Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 38. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Och förra gången, Boel, så pratade vi om konflikter på, ja, vi fokuserade på arbetsplatsen, men de finns ju överallt. Konflikter som både kan gå i stå, men också föra oss framåt om vi klarar av att hantera dem på ett konstruktivt sätt. Mm.
Och det där med att klara av är ju bra att komma ihåg när man är i affekt och känslorna svallar. Jag har själv svårt att liksom inte hamna där ibland. Men jag gillade det han sa om att man behöver prata. Mm. Ibland handlar det om att bara behöva, eller faktiskt våga säga till den man är arg på, att man är det och varför.
Mm. Och man kan behöva ta hjälp just med att separera fråga och person. Och sådär. För att grundar det ju sig i någonting annat än att man inte gillar personen. Eller något som har hänt.
Han gav oss lite bra analysredskap. Lyssna på det avsnittet om ni är nyfikna.
Och när det här avsnittet släpps, då är det bara 2 dagar ut från Skandias hälsoforum. Och där pratade vi, vet vi redan nu, om många intressanta saker som vi får återkomma till. Men en av dem var Skandias hälsoapp som heter Virgin Pulse. Och det vi gillar med den, vilket Skandias hälsostrateg Kristina Hagström också beskrev, är just att den kanske inte attraherar de som redan är väldigt fysiskt aktiva, lyckra människorna. Men gör det lätt för någon som vill öka sin hälsofrämjande motion och få till fler hälsovanor och komma igång med eller bibehålla dem.
Mm. Jo, men precis det här att det ska vara enkelt att använda, låga trösklar och inte så liksom hög kanske tävlingsfaktor eller svettfaktor, utan bara det här börja röra sig i arbetsvardagen.
Börja och bibehålla. Mm. Mm. Och de här aktiviteterna som tillgodoräknas då, de genererar poäng i den här appen. Och sen går det faktiskt att lösa ut de aktiviteterna i form av friskvårdscheckar på upp till 1 000 kronor per år. Och det här uppmuntrar ju då i sig till fler goda hälsosamma vanor. Mm. Så det blir verkligen win-win.
Det kan vara ett sätt att jobba på. Kanske inspiration, vad vet jag.
Mm.
Mm. Mer om den här appen kan du läsa under skandia.se/friskaremedarbetare.
Ja, men nu dags för dagens gäst. Det här är vår första gäst som får komma tillbaka. Så känner jag väldigt ärad.
Tack så mycket.
Fredrik Karlsson från Twitch Health. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vad händer hos er just nu?
Ja, det var ju ett tag som vi såg, så det har hänt ganska mycket. Jag funderade på det när jag gick hit. Men framförallt så, det pratas ju väldigt mycket om psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och vi har funderat rätt mycket på hur kan man jobba med det i vardagen. Och just nu så piloterar vi en, man kan säga en stegräknartävling fast för hjärnan. Och vi kallar den för Mental Energy Challenge. Och det gör vi internt nu då. Så man får massa övningar och på ett socialt och roligt sätt så använder en digital plattform för att, som främjar beteenden, som främjar psykisk hälsa.
Så det är inte bara en massa så här logiska pussel?
Nej, det är inte bara pussel. Det är inte bara 1000 bitar och blå himmel, utan det är en massa andra saker. Alltså beteende som att göra sina svåraste arbetsuppgifter på morgonen. Det kan vara att planera sin dag. Det kan vara att uppmuntra en kollega, att ringa en vän som man inte har pratat med på väldigt länge. Och så vidare. Så att liksom främja beteenden som gör att man mår bra. Men med fokus på det mentala.
Det låter väl lite som time management också. Jag tänker att några av de där punkterna brukar komma upp när man ska strukturera sin arbetsdag för att få mer gjort. Men det går ju hand i hand med att vara lugn i huvudet, om man ska säga.
Ja, det är klart att det går ju, alltså allting vävs ju samman på något vis. Så att time management blir väl någonstans en förutsättning för att man ska ha tid för sina vänner och ha tid för de sakerna som är viktiga i ens liv.
Okay. Och time management, är det en app? Eller vad är det för någonting?
Ja, det är nog bara ett begrepp. Det låter inget bra på svenska, för det blir så här, hantera...
Att man har en metod för att hantera sin tid helt enkelt.
Jag har en föreläsning som heter Bättre tider. Mm. Ja, så det är den svenska. Ja, vad ni kan. Men vad intressant. Och superintressant.
Ni kör en pilot, alltså ni testar det här internt för att se om ni kanske kommer att jobba med kunder med det här också, eller?
Ja, exakt så. För vår upplevelse är väl att på marknaden så om man får sticka ut hakan lite och hårdra det lite, så kanske man inom psykisk hälsa å ena sidan kör en inspirationsföreläsning om stress. Eller så väntar man tills medarbetarna går in i väggen och rehabiliterar. Och däremellan så gör man väldigt lite. Och det vi egentligen tycker saknas på marknaden och saknas hos företag är att arbeta på ett både främjande och förebyggande sätt. Och göra någonting inom psykisk hälsa. Och då vill vi testa och se om det finns andra metoder som är bättre. Så då testar vi alltid på oss själva.
Smart.
Smart.
Jag tycker det låter jätteintressant. Jag vill höra hur det går sen.
Ja, det ska jag berätta om sen.
Och idag ska vi ju prata om något annat som du har stor erfarenhet av. Alltså framgångsrikt hälsoarbete på arbetsplatsen. Mm. Men vi kände väl att vi kanske skulle behöva börja med att försöka definiera det. Och då får du börja. Hur skulle du definiera ett framgångsrikt hälsoarbete?
Ja, jag tänker att först behöver man kanske definiera hälsa. Och om vi tar den korta definitionen, så skulle jag vilja mena att det handlar om fysiska, mentala och sociala faktorer. Så det är ett brett begrepp. Så att vi tar oss utanför motionsspåret lite. Och morötterna och råkosterna.
Ja.
Eller hur?
Tack.
Då har vi samma bild på det. Så det är väl det ena. Och då har vi väl definierat hälsa och hälsoarbete då. Och vad är det i så fall? Jag skulle vilja säga att det är allt som ett företag gör för att förbättra arbetsmiljön och hälsan i syfte att skapa både välbefinnande men också framgång för företaget. Så skulle jag vilja definiera hälsoarbete. Sen kan man ju fundera vad är framgångsrikt då? Det är ju också kanske ett föremål för definition. Och i någon mening så är det väl, varje företag har väl en möjlighet att bestämma vad målsättningen är med deras hälsoarbete. Och då kanske komplexiteten är, vi får väl se om vi kommer att prata om det idag, men att många bolag kanske inte sätter mål för sitt hälsoarbete. Så det är ju svårt att nå det. Men om man då har ett mål, så skulle framgång vara ett hälsoarbete som gör att man når sina mål inom hälsa då. Kort och gott. Ja. Det låter väldigt självklart, men det kan ju vara ökad produktivitet, eller det kan vara ökat välbefinnande, eller minska kostnader för frånvaro, eller att man har stärkt sitt arbetsgivarvarumärke, eller ja, man kanske har ett mål om en viss deltagande grad i ett hälsoarbete. Det skulle också kunna vara en målsättning.
Just det. Så det finns mål som det kan krävas väldigt mycket för att uppnå, och sen kan man sätta mål som kanske ligger närmare och är lite lättare att nå.
Ja, precis. Mm. Det skulle jag vilja säga.
Det kan ju vara klokt att tänka på om man tar ett sånt jobb i en ledningsgrupp eller så.
Ja, och verkligen.
Vi brukar alltid någonstans i alla avsnitt nämna den här föreskriften, organisatorisk och social arbetsmiljö. Och där så är det ju faktiskt så att man ska ha ett mål för sitt systematiskt arbetsmiljöarbete. Och det är ju nytt sedan 31 mars då, 2016 att man ska ha det. Och jag är också bekant med just att man antingen inte är bekant med att sätta mål, utan man drar igång grejer, men det är faktiskt uttryckligen där, så ska man ha ett mål. Och det hjälper ju också att kunna sålla vad som ska vara med i en hälsosatsning och inte. Så att, det känner jag igen.
Det kan väl också vara till hjälp. Jag tänker att vi har läst undersökningar om att många chefer, HR-chefer kanske, vet att de borde göra någonting för hälsan, för medarbetarna, men har inte riktigt tid att sätta sig in i vad. Och då dyker upp någon som säljer någonting. Mm. Och så tänker man att det låter bra.
Mm.
Ja, och sen så vet man aldrig riktigt om det ledde till något.
Mm.
Mm. Mm. Hur mycket sånt ser du, Fredrik?
Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Apropå föreskrifterna så tror jag hela marknaden som arbetar med företagshälsa såg liksom en dusch av förfrågningar där man vill göra olika åtgärder och på enklaste sätt ticka av boxen att man uppfyller lagen.
Mm.
Men det är ju inte att uppfylla lagen är ju en sak, men att skapa en god arbetsmiljö är en annan.
Mm.
Och man kan ju sätta ett mål och så finns det målet i någon form av arbetsmiljöpolicy i en perm eller någon sorts digital lagringsmedium på ett intranät. Och så är det målet kanske inte förankrat. Ingen känner till det, ingen förstår det. Och så skapar man inte rätt beteenden heller som leder till målet. Och då kanske man bommar lite grann på det. Mm. Så syftet med lagen är ju ändå att skapa en god arbetsmiljö. Mm. Och har man en god arbetsmiljö så blir det bra för medarbetarna och bolaget. Det har ni pratat mycket om i den här podden.
Mm. Ja, nej, det går verkligen hand i hand. Men det är ju väldigt ofta som folk liksom drar upp luvan eller drar ner huvudet när man börjar prata om arbetsmiljö. För att det ordet är inte, upplever jag i alla fall, inte, för mig är det så här lönsamhet, produktivitet, och det är liksom för er också uppenbarligen. Men det är ju fortfarande många som tänker, ja men det är ju den där checklistan som man ska fylla i fortfarande. Och lite förvånad att det fortfarande känns så på många ställen att det ordet, det är inte det som är kopplat till businessen, utan det är något man betar av.
Mm. Ja, det är intressant med ord, och hälsa är ju ett mycket mer inneord som många går igång på, men också tolkar in väldigt många olika saker.
Mm. Ja, men vissa ord blir ju lite förbrukade, om man så säger, så att rent retoriskt i en ledning kanske man får använda andra ord då, och inte skapa sig själv uppförsbacken att använda slitna ord redan, eller kanske fel ord som feltolkas väldigt ofta. Mm. Så kommunikationen där är ju jätteviktig.
Mm. Mm. Ja, men jag lyssnade på någon intervju om hur man skapar den bästa arbetsplatsen, den mest attraktiva arbetsplatsen för unga talanger till exempel. Och så lyssnar man på vad som kategoriserar det, och så tänker man, ja, det där är ju också det som krävs på en arbetsplats där man trivs och mår bra. Så att det går ju hand i hand, men igen, beror på vilken infallsvinkel och vilka begrepp.
Ja.
Men ni jobbar ju med att stötta företag och organisationer att just skapa hälsofrämjande och framgångsrika satsningar. Och ska vi försöka närma oss och prata om vad som är framgångsfaktorer, även om det inte kommer bli en tipslista på Fredriks 5 tips. Men var skulle du vilja börja om du vill beskriva hur man ska ta sig an det här?
Mm. Det är ju ett ganska, som du säger, det är ett ganska stort område, så jag vet inte om jag får ner det till 5 tips, men vi får väl se var vi hamnar någonstans. Vi börjar någonstans. Men jag tänker så här att vi har ju redan pratat om målsättningar, så det är ju någonting som man behöver fundera igenom. Å ena sidan kanske underliggande, varför ska man arbeta med hälsa överhuvudtaget i organisationen? Och sen vad vill man då uppnå med det arbetet? Därför att det kommer sen bli styrande då för vilka aktiviteter man ska göra och hur man ska designa sitt hälsoarbete för att nå det målet. Och skapa rätt prioriteringar också. Så det tänker jag är nummer 1.
Har du några exempel på vad man kan ha, alltså hur man kan besvara den frågan, varför, på lite olika sätt? Jag tänker någon kanske säger, ja, för att locka till sig de medarbetare vi behöver men inte hittar. Där kan jag tänka mig, vad kan det mer finnas, bara för att må bra? Eller?
Mm. Ja, absolut. Ja, men det är väl egentligen då, om man tittar på frågan varför och varför ett företag överhuvudtaget ska satsa på hälsa, så kan det ju vara, som du nämner, employer branding, att man behöver locka till sig talanger, och vi vet att millennials, de bryr sig mycket om upplevelsen på arbetsplatsen eller var än de befinner sig. Så det är en viktig faktor. En annan kan ju vara att man har hög sjukfrånvaro och en tredje kan vara att man inser att vid varje given tid, om man är 1000 anställda, så kommer man ha kanske 25% av medarbetarna som sover dåligt på natten, och det påverkar produktiviteten rätt så rejält. Så att det kan vara skälet att vi vill höja produktivitet. Det kan också vara värderingar, ren omtanke. Att vi bryr oss. Vi vet att fastän man har mycket folkhälsoinformation, fastän det finns massor med gym och massor med information kring kost och stress och sömn, så verkar vi inte få till det. Så att man som arbetsgivare kanske tänker att man är en del av lösningen också. Mm. Man kan bidra till folkhälsan och folkhälsoinformationen och faktiskt få någonting att hända. Så det kan ju vara den underliggande, det underliggande varför man gör det.
Bland annat. Alla lika viktiga egentligen.
Ja.
Men såklart alla står med olika, olika utmaningar.
Ja.
Men att man gör tankarbetet, det är väl liksom ett måste för att sen kunna förankra internt och allt det här du säger, att kunna sprida det budskapet också.
Ja, helt klart. Mm. För så funderar man över sitt varför, så kommer det också skapa mer motivation. Just när man då kommer in i den fasen som är kanske en annan framgångsfaktor, att man måste kommunicera på ett bra sätt och förankra arbetet. Och också fundera igenom vad finns det där för medarbetarna, what's in it for me? När medarbetaren sitter och lyssnar på chefen som säger att vi ska tjäna lite mer pengar nu och ni ska som produktionsenheter bli lite vassare, då kanske det inte är så lockande för mig. Men om jag som medarbetare förstår att det här kommer jag ha nytta av i mitt liv. Jag kommer orka med mina vänner, min familj, och jag kommer må bättre. Och också förstås att jag kommer kunna fullfölja mitt jobb och vara hållbar som i jobbet under många år. Förstår jag det, då blir det ju lockande för mig att delta också i ett hälsoarbete.
Det här är en ganska kritisk, kan jag uppleva, passage att klara av. Därför att börjar man och det kommer liksom bara trycks ner. Nej, men nu satsar vi på hälsa här, och så har man inte alla medarbetare fått ta ställning till sitt varför kopplat till organisationens varför. Det känns som att man får egentligen bara en chans. Folk har så mycket att göra. Så att hakar man inte på det och känner att det blir ett tvång eller någonting som inte har med mig att göra. Jaha, jag ska bara bli mer effektiv. Det är svårt att hämta upp igen. Och nej, det vi egentligen menade var att ni ska också må bra. Alltså det är så viktigt att den här passagen blir rätt. Men håller du med om att ibland så missar man att lägga faktiskt tillräckligt med fokus på den här passagen? Och så hoppar man på just de aktiviteterna som sen egentligen det här ska mynna ut i. Hoppar man på där. Men man har inte förankrat det här och pratat om det tillräckligt mycket i organisationen för att alla ska liksom, vi kommer aldrig få med alla, men de flesta är med. Vad är din upplevelse där?
Ja, min upplevelse är att i 9 fall av 10 så är hälsoarbetet på arbetsplatser aktivitetsdrivet. Så man går direkt på aktivitet. Inte så långt ifrån om vi tar analogen till en person, en individ som vill förbättra sin hälsa. Då är det många som går och köper ett gymkort. Och så har man inte funderat över om man ens gillar att vara på ett gym och om man får in det i sin kalender. Ungefär så blir det i hälsoarbetet också, att Boel, som du är inne på, att det kommer en leverantör och presenterar en aktivitet och säger att det verkar bra. Och så kör man den aktiviteten och tror att det ska lösa allting. Men medarbetarna är inte med på tåget.
Och då tänker jag, förlåt att jag bryter in där, så snacksalig är den här podden. Nej, men att presentera aktiviteter som träning är ju en sak, men det du nämnde tidigare, att medarbetarna kanske är tyngda av stress och så bjuder man på en stressföreläsning. Ja. Jag tycker så illa om vad det signalerar, för det tycker jag är att peka finger. Hörrni, gå på den här föreläsningen så kanske ni fixar de tuffa utmaningarna lite bättre sen.
Och i andra fall så kan man sitta där och komma till insikt om vad det är i min arbetssituation som inte funkar. Och finns det inte ett skyddsnät redo för att fånga upp det sen, att man i sin grupp där man jobbar, så här, det där vi lärde oss, hur kan vi applicera det där vi jobbar nu. Mm. Liksom det, då blir det just en inspirationsföreläsning och inte så mycket mer. Och man lägger det på individen att lösa det. Mm. Ja, det är lite sidospår.
Mm.
Men precis, att det är ett tydligt varför som sen ska kommuniceras, inte informeras, kommuniceras. Vi kan ändå inte, alla kommer inte signa upp för allting, men man kan också gilla den goda viljan. Man kan känna så här, det här sköter jag själv, men jag uppskattar att min organisation fokuserar på det. Men sen mynnar det ju någonstans då ut i att det ska hända någon typ av förändring, alltså någon typ av aktivitet, vad det än är. Mm. Och där är ju olika utmaningar igen, vilken typ av bransch man jobbar i, vilka typer av aktiviteter som passar. Men vill du ge några exempel där på vad som har varit bra?
Ja, det kan jag göra. Men jag tänker också att om man tittar så här, när man då, innan man tänker på vilka aktiviteter som man vill stoppa in i hälsoarbetet, så spelar det ju också roll hur man, vilken ordning som man lanserar aktiviteter och hur man gör det. För en sak som är jätteviktig framgångsfaktor, det är systematiken. Det är ett tråkigt ord, men systematiken i ett arbete är jätteviktigt, och tajmingen hur man lanserar det. Så att om man till exempel förankrar ett hälsoarbete då, och man skapar momentum, man jobbar med ledningen och skapar samsyn kring hälsa, man jobbar med cheferna, skapar samsyn kring hälsa och hur det här budskapet ska föras ut, och det här varför som vi pratar om, när man är överens om det. Och så sen så lanseras det för medarbetarna, och man lyckas träffa medarbetarna rakt i magen så att säga, så man känner här, det här vill jag vara med på, det här verkar bra, om man gillar det. Om det sen tar lång tid innan nästa steg, att det går ett halvår och då kommer det ut aktiviteter som man kan delta i, till exempel en kartläggning, då har den här motivationen redan lagt sig. Alltså systematiken i det här och planeringen innan är jätteviktig. Men för att svara på din fråga då, så när man kommer titta på aktiviteter, så skulle jag vilja säga att kartläggning är en aktivitet som är viktig. Och med det menar jag att man helt enkelt tar reda på hur är läget med organisationen. Och att man på alla nivåer, även individnivå då, får fundera över hur är läget med mig nu. Det är en fördel, det tänker man inte så ofta på när man gör organisationskartläggning, men det är inte så ofta idag att vi kanske stannar upp i all hets och funderar ens 10, 15, 20 minuter över hur mår jag. Vad är viktigt för mig? Men också såklart att på gruppnivå få reda på vilka utmaningar har jag i gruppen, så att chefen vet vilka utmaningar har vi i våran grupp. Och sedan också såklart i organisationen, för att kunna lyfta fram inte minst den ekonomiska potentialen då, och den utvecklingspotentialen som man har i organisationer. Så kartläggning blir en viktig aktivitet.
Mm.
Ytterligare en aktivitet då är själva återkopplingen av en sån här, ett sånt här resultat. För det är också kommunikation. Igen kommer den in genom hela den här systematiska processen. Och i den kommunikationen så är det viktigt att man involverar medarbetarna också. Så chefen kommer för en grupp då, om jag är teamchef för en grupp, så jag kan ju omöjligen veta vad som till exempel stressar medarbetarna. Det är svårt för mig att själv veta om mitt budskap har gått fram med min förväntansbild på medarbetarnas prestation till exempel, eller deras roller. Och bara för att jag en gång har sagt, jag sa ju i januari vad ditt mål var och din roll var, så ändras ju saker.
Mm.
Och det är inte säkert att medarbetaren känner det. Så där är ju återkopplingen då av resultatet viktigt, att medarbetarna är med på, att man tillsammans jobbar fram en handlingsplan.
Mm.
För det blir mycket, mycket mer verkningsfullt då.
Men här beskriver ju du organisatoriska och sociala faktorer.
Ja.
Och jag skulle säga att marknaden överflödas just nu, kanske lite överdrivet, av företag som tillhandahåller tjänster där man just kan mäta väldigt mycket hur det står till. Och i det här fallet som du beskriver, då är ju initiativtagarna till satsningen, de vill mäta för de vill agera på resultatet.
Ja, korrekt.
Men ganska vanligt är ju att man tror att bara att mäta hur medarbetarna mår. Och sen kommer det då fram om man ställer den typen av frågor. Att så här, vi upplever otydlighet, att chefen inte har tid, XYZ. Och så är det så här, ha. Och så det syns ju ofta i fysiska faktorer, som att man sover dåligt och kanske det bara påverkar liksom den fysiska hälsan, som också är mycket lättare att testa nu med alla tekniska lösningar. Men det gäller ju då att man står redo att hantera resultatet och få hjälp att förstå resultatet och hur det hänger ihop.
Ja.
Så de frågorna du pratade om här, det är ju inte... Du har inte sagt någonting om till exempel blodtryck och cykla på en åstrandcykel för att testa konditionen, utan det är just organisatoriska och sociala hälsofrågor. Så här gäller det ju verkligen att man är, som sagt, redo att ta det resultatet, kommunicera med medarbetarna, de förstår vad det här betyder och förstår att okej, våra hälsoutmaningar ligger kanske i vår arbetsbelastning, att vi inte ses tillräckligt ofta för att kommunicera, att vi bara utvecklingssamtal en gång om året. Alltså det kanske inte är det första folk tänker på när man säger kartlägga hälsa. För då kanske man tänker just på de här fysiska testerna. Mm, men vilka tycker du, hur gör man det här bäst, den här kartläggningen, tycker du?
Jag tycker man ska, man har ju begränsat med tid. Right? Det är tidspresset i organisationer. Och därför så tycker jag, och en vanlig utmaning är att hälsoarbetet hamnar lite som en sidovagn i organisationen. Eller att man har stuprör. Man kanske jobbar med friskvård, medvetet ordval. Friskvårdsbidrag och jumpa och sponsra motionslopp och såna här saker. Sen så jobbar man, och det är en isolerad ö. Sen jobbar man med arbetsmiljöfrågorna. Också medvetet ordval. Alltså det som står i lagboken, policies, riktlinjer, ljus, ljud och så vidare. Right? Det tredje är att man jobbar med ledarskap, man jobbar med medarbetarundersökning och som isolerade företeelser egentligen. Allt det här påverkar hälsa, och ofta har man processer åtminstone för någon av de här delarna. Så där skulle min rekommendation vara, på grund av att det blir effektivare, både tidseffektivare och mer verkningsfullt, att lägga ihop dem. Så med kartläggning så menar jag faktiskt också individfaktorer som fysisk aktivitet, som sömn, men också andra delar som har med de organisatoriska och sociala delarna, som du säger. Lägg ihop de delarna och se hur man kan arbeta med resultatet då. Och aktiviteten blir fortfarande då en återkoppling där man skapar en handlingsplan tillsammans i gruppen. Så det blir den första åtgärden. Sen kommer det kanske krävas en massa andra aktiviteter också. Och jag har suttit i så många möten där frågan är så här: Fredrik, är det, vi är nyfikna på hur man skapar hög deltagandegrad i ett hälsoprogram. Vi funderar på om det är kundalini-yoga eller hatta-yoga.
Vad tänder just nu?
Ja, vad tänder just nu? Och då behöver vi liksom definiera hälsa igen, vad det är egentligen. Så ni förstår.
Det är en klockren metafor.
Så det har blivit en snackis på vårt kontor, att när man har varit på ett sånt möte, då var så här, hur gick mötet? Ja, det var kundalini eller hatta yoga.
Ja. Men det är nog inte helt, jag förstår. Och det är också det här, kommer tillbaka till det här med tidspressen. Men vad är du som vet, vad är det bästa vi kan göra? Är det kundalini yoga på lunchen? För jag förstår det, att man vill ju så väl, men... Det är ju just det här med att göra hela resan där, för då blir det en investering och då kan den få en långsiktig effekt. När vi hoppar de här viktiga första bitarna med varför, mål, kartläggning, då blir det lätt lite stolligt. Och, ja.
Ja, precis. Men det är ju också, det kan bli stolligt. Och jag tror barriären är ju för att ta tag i målsättning, ta tag i sitt varför, kanske känns övermäktigt. Att det blir oj, 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 nu kommer det här ta väldigt, väldigt lång tid. Men gör man det på ett strukturerat sätt, så tar det inte så det särskilt lång tid i förhållande till vad man sen får ut av det.
Ja, just
det. Istället för, om man väl har definierat målet och sitt varför, då kommer man ju att kunna prioritera rätt aktiviteter också. Så idag spenderar ju svenska företag, inte bara svenska, men företag över världen, väldigt mycket tid och pengar på att organisera och planera aktiviteter som man inte vet leder till målet. Mm. Och det är, kan ju vara då väldigt tidsödande. Mm.
Och där kan jag tänka också att eftersom det här ska stötta verksamheten så kan man ju hämta kraft i, för vad är vår verksamhet? Vi ska leverera den bästa kundupplevelsen inom det här och det här. Okej, då blir våra hälsoutmaningar det här. Och då är man liksom redan på rätt spelplan med när man börjar ska kartlägga så. Så att, precis som du säger, det kan kännas övermäktigt, men det behöver nog inte vara, för att titta på er verksamhet och vad syftet med den är och vilka strategier ni jobbar med affärsplan. För det är ändå, hälsan ska ju ändå stötta den affärsplanen eller den budget eller hur man jobbar, verksamheten.
Ja, och jag tänker också, vi har haft så många kloka människor här i podden som pratar om det här med ledarskap, att man behöver ju inte vara perfekt. Man får vara mänsklig och det är till och med bra att visa att man är det. Då tänker jag att om man inleder ett sånt här ganska stort arbete och fastnar, vilket jag kan tänka mig att man gör då och då. Eller kanske just känner att nu ser vi en massa saker vi behöver göra, men vi kan inte göra allt samtidigt. Mm. Då kan man väl också kommunicera det. Mm. Att vi ser här, det finns en del brister. Vi har massor med bra saker också på listan naturligtvis, och liksom lyfta dem. Men att säga, vi ser här i ledningen vad vi behöver göra och vi kommer att ta tag i det. Mm. Men jag tänker att man borde känna sig stark då av att det inte känns så, ja, det är inte bara fasaden liksom.
Nej, det tror jag på mycket också. Mm. Transparensen i det, när vi pratar om återkopplingsmetodik, att engagera medarbetarna i det. Så jag fick en gång frågan lite skämtsamt från en koncernchef som skulle återkoppla resultatet till, ja, det var nästan 1000 pers i rummet, och resultatet av en kartläggning, så det var ju modigt gjort. Och då så säger han lite skämtsamt så här, kan du inte bara skruva de här siffrorna lite? Så såklart gjorde jag ju inte det, men det var ett modigt sätt att arbeta på. Man visade helt enkelt hur det såg ut på de olika affärsenheterna. Och sen så skapade, själva utmaningen var inte att hänga ut någon affärsenhet, utan utmaningen var att skapa en förflyttning i hela företaget utifrån det nuläge där man befann sig. Mm. Och den adresserades på gruppnivå då, och även på individnivå. Och där exponerar man ju helt öppet vad man är bra på och vad man inte är bra på. Och när man involverar medarbetarna så får man ju också möjlighet att se vad tycker vi i gruppen är allra viktigast. För vi kommer inte hinna med allt. Mm. Vi kan inte jobba på alla fronter.
Och visst är det så att ofta när man plockar de viktigaste, det får synergieffekter på andra delar. Så att börjar man fokusera på någonting så spiller det över liksom, på andra bitar. Men vi pratar om det här med tidsaspekten, och det är ju också kostnad i det såklart. Och hur jobbar man, om man säger då, tidseffektivt med det här? Vad är dina tankar där?
Men den första reflektionen är, när du säger tidseffektivt, det är ju, man måste fundera över hur mycket tid får det ta? Hur viktigt är det som man vill göra? I min mening, nu är jag ju totalt insyltad i det här området, men i min mening, och det är inte så många som argumenterar emot, så blir ju hälsa en förutsättning för att kunna arbeta. Man behöver naturligtvis kompetens och man behöver motivation och engagemang och så vidare, men om man inte orkar så spelar det faktiskt ingen roll hur mycket man kan eller hur motiverad man är. Så det är ju liksom någon form av grund i det. Så om man anser att det är jätteviktigt för företagets affär och för verksamheten, så kommer det också sätta fokus på hur mycket tid det får ta. Men det andra som vi egentligen redan har pratat om, det tror jag allra viktigast, att zooma ut. Fundera på vad är målsättningen, och sen att man gör en ordentlig plan för hälsoarbetet. För det blir ofta så att man, så här, många bolag kommer på i april, ja just det, nu har vi ju en aktivitet i maj, så nu borde vi göra något med hälsa. Och så slänger man in någonting där och så tar det orimligt mycket tid och så blir det orimligt dyrt. Och så jobbar man så aktivitetsdrivet, och hälsoarbetet är, det var någon chef som sa att det är mer random acts of wellness än ett systematiskt arbete. Så jag menar att sätter man en plan för det, då kommer man också att kunna jobba mer tidseffektivt. En annan sak är, som jag tror är skälet till att många företag också har jobbat mycket med hälsa, är att det finns många eldsjälar på företagen som gillar hälsa och de gillar olika ibland träningsaktiviteter och sådär. Och då tar de initiativ och så får de loss lite pengar för det och så gör man saker. Och så gör man det själv och det blir då inte kanske i linje med målsättningen. Och så kanske det blir att det tar orimligt mycket tid att man ska kvalitetssäkra och man ska fixa vikarier och man ska ordna statistik och administration. Det tycker jag företag ska sluta med. Jag tycker de ska lägga det på sin samarbetspartner, om det är en företagshälsa eller vad det då är. Mm. Och så ställer man kraven istället på sin leverantör att se till att få statistiken, se till att få systematiken därifrån. Mm. Men också proaktiviteten, att man får bra förslag för hur man ska arbeta, hur man ska utveckla sitt arbete. För det kan man kräva från sin företagshälsa.
Mm. För det är väl också ganska vanligt att de som tar de här initiativen, det är ju, alltså så här, man brinner för hälsa. Jag brukar alltid tänka att alla vill ju må bra för 17 gubbar. Alltså vi brinner ju lika mycket för hälsa men vi lägger olika i det. Och för vissa är det mer kopplat till liksom träning. Och de är ju ofta väldigt snabba med att kanske då komma med förslag på gemensamma träningssatsningar. Det blir ju ofta sådana aktiviteter. Mm. Medan någon som har den här transportcyklingen till och från jobbet och kolonilotten som jag alltid drar som exempel. Mm. Det är lite svårare att komma med det. Så här, hur kör vi det här som en aktivitet på jobbet? Så där. Och då krävs det ju just det här igen, att komma tillbaka till sitt varför, sitt mål. Och då kan man säga, det är absolut inget fel. Det är jättekul om man går ihop och sportar ihop på jobbet. Ja, men ja. Man ska också känna att så här, ja, min hälsa kräver någonting annat. Eller för mig passar någonting annat och då finns det utrymme för det. Men oftast blir det ju, om man frågar vad människor gör, organisationer gör för hälsa. Jo, men vi har gemensamma pass flera gånger i veckan. Mm. Det svaret kommer väldigt snabbt och tidigt. Mm. Och det är ju en aktivitet som kan vara nog så förankrad, men det är ju inte one size fits all.
Nej, man kan säga att det räcker inte och att det kanske inte ska ta fel slags plats. Det är inte det som ska driva hälsoarbetet.
Nej.
För annars tänker jag det här att medarbetare som tar initiativ som många, alltså som man ändå kan få med många på, det borde man ändå uppmuntra. Ja, sen är ju frågan om det ska ske inom ramen för arbetstid eller inte och såna här grejer.
Ja, jag säger inte att man ska sluta uppmuntra initiativ och medarbetarengagemang. Det är verkligen inte så. Men däremot så att systematisera det och skapa en riktning på det. Det menar jag att man kan förvänta sig från sin samarbetspartner.
Mm.
Och en annan sak när det gäller tidseffektiviteten som vi redan har berört. Att försöka lägga ihop processerna. Och allt som har med hälsa att göra hamnar i en process.
Mm. Det får du jättegärna beskriva lite mer konkret.
Ja, jag kan ta ett exempel. Att de allra flesta företag gör ju idag medarbetarundersökningar på ett eller annat sätt. En gång per år eller så har man någon form av pulserande verktyg som skjuter frågor och så vidare. Man mäter temperaturen i organisationen. Och så har man en process för det. Och sen så kanske man gör någon annan form av hälsokartläggning med ett livsstil och beteende och hälsa, så upplevd hälsa, stress, sömn och så vidare. Och sen så är det en process. Mm. Och man återkopplar det på någon annan gång på året. Mm. Lägg ihop de här två delarna. Så kommer du ha kanske skjuta två frågor i batterier för det kanske krävs. Och sedan så återkopplar du det samtidigt. Om man skapar en handlingsplan. För de här hänger ju ihop, de här delarna förstås. Mm. Och då har du helt enkelt plockat bort en 2 timmars återkopplingsworkshop, vips.
Mm.
Och sparat in en hel del tid.
Mm. Mm.
Så det är ett exempel på det.
Mm. Då kommer vi in på lite, för då pratar du lite stuprör och att det är bättre med process. Men det är ju ofta så att hälsa brukar hamna under HR. Alltså det är en fråga som, det är personalfråga och det hamnar under HR. Men vi, ja, som vi pratar om det här, det funkar inte riktigt så. Det berör ju hela verksamheten. Men vad är din erfarenhet från när det är HR som driver frågan kontra när ni kommer in till, vad ska man säga, verksamhetsvägen?
Mm.
Så, vad har du för erfarenhet där?
Ja, min erfarenhet är att det, om det är isolerat är HR som inte har förankrat sina idéer hos ledningen. Så isolerat HR att det brukar ta väldans lång tid. Det tar lång tid att fatta beslut. Man kanske inte har mandat att fatta beslut. Eller så har man mandat att fatta beslut men man har ingen budget. Och utan budget så blir det svårt. Så att det tar lite längre tid. Men det kan ju ofta så vara, om HR har förankrat arbetet ordentligt i ledningsgruppen, då fungerar det på ett bra sätt, och att man har mandat från ledningen. Ett exempel på det skulle jag kunna ta något som Länsförsäkringar är ett företag som har jobbat väldigt, väldigt länge med hälsa. Deras hälsoarbete togs upp i litteratur för hälsopedagoger, för det här var ganska många år sedan. Och hälsoarbetet har levt sedan 90-talet egentligen och fortsätter. Så där har HR drivit frågorna, man har alltid haft ledningens mandat. Och då menar jag Länsförsäkringars ledningsmandat. Det är inte samma ledning 95 som nu. Men det är någonting som har levt kvar i organisationen. Och det i sig då visar effekt på kulturen nu.
Mm.
Ett exempel på det är att jag tror att det var förra året när Länsförsäkringar gjorde sin medarbetarundersökning, och så fick man de... Frågan var hur man uppfattar Länsförsäkringar som arbetsgivare och vilka ord man förknippar med arbetsgivaren. Och så fick man återkoppling, sådana ordsvärm. Och det som stack ut var hälso- och friskvård, stod det där. Och den är då helt öppen, den frågan. Och det är intressant. Och troligtvis skulle jag säga då en konsekvens av den kultur man har skapat under många, många år.
Just det, för kultur tar tid att bygga.
Kultur tar tid, ja, precis. Så att hastigheten i processerna, men det går väldigt bra att förankra också. Men jag tror grundläggande så kan det ju vara så att HR funderar ju mycket på de här frågorna. Och kanske är primade också att när man söker in på PA-linjen eller PAO-linjen eller vad man då går för utbildning, så är man intresserad av de här frågorna. Och så funderar man jättemycket på det i vardagen. Och sen så man har helt enkelt hela kartbilden hos HR. Man kan kopplingarna mellan företagets affär och produktivitet kanske. Man förstår de sambanden. Och sen så kommer man in till en ledning som för en halvtimme sedan började fundera på frågan när underlaget kom till ledningsgruppsmötet. Så det tar ju också lite tid att förankra. Men välgjort så går det ganska så snabbt, är vår erfarenhet.
Jag tänker att den kompetensen som du beskriver, som ju finns och ska finnas inom HR, är ju otroligt värdefull med, om man tänker just den här kunskapsintensiva företag som alla i stort sett är nu, kontra kapitalintensiva som det har varit historiskt. Så det är väldigt värdefullt. Men det känns som det fortfarande många upplever en utmaning att få ihop det. Men på vissa organisationer funkar det ju faktiskt väldigt bra när HR är en integrerad kompetenspartner i de här frågorna. Då funkar det ju mycket bättre. Men jag tror det du beskriver är, många känner igen sig i det.
Ja.
Så.
Mm. Ska vi titta bakåt och se vad vi har fått med oss här nu då?
Ja.
Vi börjar ju alltid med varför.
Ja, precis. Ja, skönt att göra det den här gången också.
Ja. Ja. Och det är så lätt att säga, men vi vet att det tar tid att ta tag i de här frågorna. Men det du sa, Fredrik, är att bättre stanna där en stund och göra det jobbet bra. För att det man får ut sen är så mycket mer värdefullt.
Mm.
Och det handlar om att veta varför man ska satsa på hälsa. För att också kunna sätta upp målen, eller hur?
Ja. Precis.
Och sen kommunicera det.
Ja.
Och så kartlägga ett nuläge.
Ja,
som är lite bredare än snittblodtrycket och snittkondisen. Utan man tar in alla de undersökningarna man har och använder dem. Och det är ju också ett sätt att, kan jag tänka, spara tid. Att man faktiskt, men vi har ju medarbetarundersökning. Vi har ju vår systematiska arbetsmiljöarbete och vi har ju våra hälsokoller. Alltså lägga ihop det, för det visar ju ändå på samma bild egentligen.
Ja, precis.
Men det kontinuerliga arbete man gör, även om man måste tänka i termer av tidseffektivitet och så, är ju också att sätta en kultur. För när man upprepar ord ofta som har med hälsa att göra, det bidrar ju till att sätta kulturen i väggarna.
Ja, precis. Så en framgångsfaktor i sig är ju långsiktigheten också i arbetet. Att det, vi får ibland frågan, så här, om vi gör en insats inom hälsa nu, kommer medarbetaren alltid må bra då? Eller hur länge kvarstår effekten? Men det funkar ju lite som kompetensutveckling. Man måste fortsätta att arbeta. Därför jag gillar ordet hälsoutveckling. Att det är liksom en kontinuerlig process och ett kontinuerligt arbete som man jobbar med.
Mm. Det är inte tema år 2017, utan nu är det ju en hälsotrend, det här ordet som jag får utslag av. Utan nej, det här är långsiktigt, så här, we're in it for the long run. Liksom. Då blir det, och det blir ju också en trygghet, jaha, det var inte bara en trend i år, utan vi ska jobba med det här länge, okej. Okay. Ja.
Mm. Och är man långsiktig, då kommer det gå upp och ner. Man kommer möta på motstånd, ibland kommer det vara med vind.
Ja.
Och det här med transparensen tyckte jag kändes viktigt att få med också. Att det är helt okej att berätta när det inte går så bra vad man behöver jobba mer på. För den transparensen ger medarbetarna en känsla av att man får ta del.
Ja,
men lite, man kanske liksom kan också få skoja till det lite. Hörrni, kommer ni ihåg när vi körde kundalini-yoga där på hela konferensen? Ja, att det blev ju jättetokigt, så det kommer vi inte göra om igen. Men däremot så slänger vi in en promenad här istället. Ja. Promenadmöte.
Man ska inte skämmas för det, det ska man inte göra. Och det behöver inte vara fel att göra teman heller som vi är inne på. Utan om de temana är riktade på vad man har sett i sina kartläggningar över behovet är, så kan man jobba med det temat, för att det är våran utmaning just nu.
Ja.
Som du säger, Boel, det går upp och ner och man har olika utmaningar över tid.
Ja.
Organisationer förändras och så vidare. Så att men det är viktigt, så där är det återigen hälsoutveckling. Olika utmaningar över tid.
Ja. Härligt. Ja. Nu känner jag att jag i alla fall fick massa tankar med mig som jag vill ta med till mitt arbetsliv.
Ja, för du har ju liksom arbetsplats att gå till.
Ja, men jag har ju det numera.
Vi har bytt plats. Ja.
Alltså, du får komma till oss.
Ja, men jag får så här låna, gå och sätta mig hos folk för att få ingå i ett sammanhang. Det är väldigt viktigt när man är egenföretagare. Men en grej som jag gör som egenföretagare som ska bli jättekul, det är att jag kommer ju åka ner till Göteborg den 15 november och vara med på Nordic Health Convention som gick av stapeln i våras, men det här är liksom en fortsättning kan man säga. Och det är också en del av kvalitetsmässan på Svenska mässan i Göteborg. Och det är en ganska späckad dag, så jag får ta ett väldigt tidigt tåg. Vi kommer prata om jämlik hälsa i Sverige, vilket jag tycker är jätteengagerande och väldigt viktigt. Prata om äldrehälsan, ett spår att utveckla. Och sen någonting som kommer väl allra närmast mitt jobb i alla fall. Det går inte att köpa sig fri från dålig arbetsmiljö, heter ett seminarium på eftermiddagen.
Bra rubrik.
Ja, det ska bli jätteintressant. Och sen prata fysisk aktivitet, en timme om dagen minst står det. Så ett späckat schema, 15 november i Göteborg på Svenska mässan. Och nordichealthconvention.se kan man läsa mer och anmäla sig.
Mm. Jag hade gärna hängt med. Får berätta sen.
Jag återrapporterar. Kommer säkert nämna här i podden också.
Vi brukar ju prata om kloka tips och råd från er på Twitch. Är det någonting du vill dela med dig av live här, Fredrik?
Jag tror nog vi ska anknyta till det vi har pratat om idag. Mm. För att en viktig del är ju att vi brinner ju för hälsoutveckling. Vi vill att medarbetare ska må bra. Vi vill att företag ska vara framgångsrika. Så mitt allra bästa tips där för att anknyta till det vi har gjort eller pratat om idag, det är att man avsätter en halvtimme till att börja med som HR eller ansvarig för hälsofrågorna. Och så sätter man sig ner och på riktigt svarar på frågan, har vi en målsättning som är med hälsoarbete, är den tydlig? Har vi aktiviteter och de aktiviteterna vi gör inom hälsa, leder de till den målsättningen om vi har den? Det vill säga, har vi en plan för hälsoarbetet? Och om man har en plan för hälsoarbetet, känner alla till den, förstår alla den och gör alla som det står i planen. Har man check på alla dem, då är det happy times, då kör man på. Har man inte det, då finns det utvecklingspotential. Och jag tror att många företag har det. Så det tror jag att man får allra mest utveckling på.
Härligt.
Tack så mycket.
Vi tackar så mycket för oss och tack till dig, Fredrik.
Tack så mycket.
Ja, alltid. Och ni vet ju att ni kan prata med oss på Facebook och LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se.
Och vi tackar våra samarbetspartner Scandia och förstås Twitch Health och förstås Agda Media också för den här produktionen. Var snälla mot varandra. Ha det fint. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.